There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Det här är Bögministeriet, en gravt homosexuell podcast där ni får följa en grupp vänner som fläker ut sina liv i eten. Det handlar absolut inte om sex. Eller, jo, det gör det. Men också en hel del om relationer, känslor, drömmar, frustrationer. Ja, helt enkelt om våra liv tillsammans. Hjärtligt välkomna. I veckans avsnitt så pratar vi om Sölvesborg och vad politikerstyret är och vad som har hänt.
Fy fan.
Och vi blir ganska upprörda.
Det blir ganska...
Jag går in i politikermode och håller mässa. Och...
Och Micke vet inte vad Sölvesborg är.
Jo då, det vet jag visst. Och sen så kommer vi in på Anton. Du hade en traumatisk upplevelse när du fastnade i ett nät.
Som en spindel och får, i nätet. Fick panik.
Och får panik och klankar ner på dig själv. Och sen så till slut så tar vi upp ett lyssnarbrev som handlar om sex med kompisar. Och då kan ni försöka gissa vilka av ministerna som har haft sex med kompisar. Hej och välkomna till Bögministeriet. Jag heter Mikael Kasanovic och ikväll sitter jag här med Filip Pahutski.
Jag är här!
Väldigt mycket så. Och med Anton Renström.
Hej!
Hej! Filip, hur mår du ikväll?
Jag mår bra.
Ja, vi hör det. Du har haft en bra dag alltså.
Jag har haft det väldigt bra.
Vad är det som är så bra?
Nej, men jag är här. Jag får fortfarande vara delaktig i denna lilla konstellation.
Än så länge snart ska vi utesluta dig som skåning.
Eller dansk.
Nej, du är skåning.
Ja, jag är skåning.
Du bor i Malmö och du är skåning.
Jag känner mig mer dansk.
No, jo.
Yeah.
Living the dream. Nej, det är klart, vi älskar Skåne. Eller jag älskar Skåne.
Skåne är fantastiskt.
Klart du ska få vara med.
Ja.
Ja, jag håller med. Jag kan tycka att det känns... Det finns ju så här lite tendenser hos... I alla fall i vissa forum att liksom vara lite så här... områdes landskapsnationalistiska. Och jag tycker att det är lite tråkigt när man blir det. De säger, nej, Skåne tillhör Danmark. Skåne är basically Danmark. Vet, liksom det här, det är käbblet. Alltså... Jag fattar att det kan vara roligt, men that place is not in public. För att det finns så många som dras med i det och liksom då, blir det. Anton, hur mår du?
Jag mår strålande.
Du mår också strålande, vad roligt. Mm. Är det någon speciell anledning eller är det bara hösten?
Tjathösten.
Det är tjathösten. Det har ju verkligen blivit, nej, men nu är ju hösten i full gång. Liksom. Jag kan förstå det. Jag tycker att det är himla vackert nu när träden börjar skifta färg.
Men och sen när det blir den här klara luften på morgonen när man kommer ut och det är så här friskt. Jag älskar det. Mm. Och det är inte riktigt för det. Det är ju först den här veckan som det har blivit nära går ner på 5 grader morgonsträcket så att man får den här kylan, septemberkylan. Älskar det.
Så du ser inte fram emot helgen när det ska bli lite varmt igen?
Jo, absolut. Jag tycker också om sol och värme. Så det är helt okej.
Okay.
Jag vill bara inte att det ska bli typ så här 27 grader och strålande sol.
Om det blir 27 grader och sol i slutet på september då börjar jag bli jätteorolig.
You never know.
Ja, nej,
jag älskar också att vi pratar väder varje gång. Det känns ändå så här
för er lyssnare som då kanske inte känner till det, vi spelar oftast in på onsdagar och ikväll så har vi liksom jag kom in med andan i halsen och var lite sen när jag har varit iväg och föreläst hela dagen. Och sen kommer Filip och Anton, så vi har liksom inte ens hunnit riktigt prata oss in i det. Så det här är också vår uppvärmning.
Väder och vind.
Ja, väder och vind.
Har vi någon krämpa som vi kan ta också när vi ändå är
med? Nej, inga, jag har inga riktiga krämpor.
Du har ramlat också något på sistone.
Tack och lov. Däremot så var jag ju, tvungen att ha på mig stödstrumpor när jag flyger. Det känns lite jobbigt, måste jag säga.
Aha, men vadå?
Lite lätt förnedrande.
Men varför vadå? Det?
Nej. Därför att blodpropp, jag har haft blodpropp i lungan, ja. Och den typen av blodproppar bildas oftast i benen. Och när man flyger så ökar risken för att man sitter still. Och så.
Såklart. Men alltså, stödstrumpor när man flyger, det är självklart.
Ja, jag jobbar i stödstrumpor.
Ja,
alltid.
Såklart du gör.
Helt fair. Men det är en skillnad, för jag tidigare när jag, alltså när jag flyger långflygningar, då har jag faktiskt stödstrumpor. Men det är en skillnad på att bli beordrad och på att välja dem själv. Så barnslig är jag. Jag bara, nej! Ja, nu bar jag dem faktiskt. Inte
men tillbaka. Micke, jag ska också säga, stödstrumpa, inte att förakta även när du är ute på lång promenad.
Ja.
Inte oskönt alltså.
Ja, nej, men jag tror att jag ska testa det nu. Jag tror att jag ska ge mig all in i det här livet.
När du har gått stödstrumpa kommer du aldrig gå tillbaka, säger jag.
Jag lovar och testa och återkommer med en rapport. Ja. Hörrni, ska vi hoppa in i veckans avsnitt?
Hoppa.
Hoppa.
Ja, men hörni, det har varit mycket, mycket pladder om Sölvesborg. Man har aldrig hört Sölvesborg nämnas så mycket tidigare.
Jag har hört det och jag har liksom the gist of it, men jag är inte helt insatt i det. Kan du berätta?
Jo, men jag kan göra en kort recap. Mm. Sölvesborg har ju ett styre som leds av Sverigedemokrater, varav då kommunordförande är Sverigedemokrat. Sen vet jag inte hur fördelningen ser ut i kommunfullmäktige, men det är majoritet i alla fall, eller åtminstone ordförande är det. Mm. Och det första var att med buller och bång berättade de att man måste reglera konsten. Att man vill inte få konst som man inte vill få till sig, utan att den ska regleras. Till exempel,
så du menar offentlig konst?
Offentlig konst, det är ju konstutställningar och så vidare, och utsmyckning av stan antar jag också. Och att de till exempel inte vill ha mänskonst när man sitter och äter. För att när man sitter och äter vill man ha allmän konst som man inte egentligen bryr sig så mycket om. Som jag då tolkar det, det sa inte den här personen, men att det är konst som inte berör så mycket. Det var det första, och det var ju för mig, jag blev väldigt uppretad när gamla kommungubbar ska börja tycka och tänka och bestämma vad man ska titta på och vad man ska uppleva. Jag menar, det är ändå vi som bor i kommunerna och i landet som ska uppleva, och vi kanske vill ha den här konsten, vem vet. Men de gick ut med det. Det var det första. Och sen därefter så har de förbjudit att man ska få använda prideflaggan.
På offentliga hus då?
På offentliga platser i kommunen. Så att det är en ganska tydlig riktning på vart de vill ta saker och ting. Att man vill kontrollera och ta bort olikheter och mångfald och så vidare. Mm. Och jag förespråkar både mänskonst och prideflaggor. Mm. För jag trodde att vi hade, 2019 trodde jag att vi var förbi, att vi är oroliga för att se ett kvinnokön som blöder. Jag tycker inte att det är en sån konstig grej.
Alltså, jag tycker att bara hela termen är så konstig. Alltså, finns det verkligen så mycket konst som porträtterar då blödande fittor att folk på riktigt stör sig på det? Alltså, jag har missat den här konsten. Jag har sett på Slussen i tunnelbanan. Ja. Där har jag sett den. Men det är ett ställe.
Fast jag tror att det här var ett uttryck för kvinnokonst. Jag tror att det var ett uttryck för att man inte vill se nakna kvinnokroppar. Man vill inte se kvinnor ta för sig, utan man vill ha en mer påklädd konst. Och jag menar, det här är kanske en fördom av mig, men det känns ju lite grann som att våra kvinnliga konstnärer är mer outspoken med sina kroppar än våra manliga konstnärer. Så man kanske ser mer naken kvinnokonst än vad man ser naken manskonst.
Men tycker, det är nog inte så konstigt heller, för att det är liksom att porträttera kvinnor som icke-objekt, utan liksom, och kanske inte som i liksom alltid i den här modellformen, är ju mer provokativt än att fota en man. Och ett mankön. Mankön har alla sett.
Jag tycker liksom överlag att konstnärer, speciellt konstnärer, är betydligt mycket mer outspoken när det gäller vara samhällskritisk, kroppar, både män och kvinnor och hen och allting, att det liksom, där kommer det direkt liksom in your face i jämförelse med, låt oss säga, teater eller sånt, utan bildkonst, där är de ju direkt på att här är mitt blödande kön eller min nakna kropp, den ska representera detta och detta och detta. Och det är så har det alltid varit, tycker jag, genom åren. Jag menar, absolut, vi har ju alla Rembrandt, det finns ju alla gamla, om det är det de syftar på, att det ska vara det som är konst.
Men om man då tar först det här med konsten. Nu ska jag slänga ut en hypotes. Jag tror inte att folk blir upprörda över det där. Därför att jag tror att för de... Gud, vilka fördomar jag har om folk. Men vi kör. Att de flesta inte bryr sig tillräckligt mycket om den publika konsten eller publika utsmyckning, eller egentligen konst överlag, för att bry sig när folk säger så här. Jag tror att det finns en majoritet av befolkningen, om man i alla fall tar det utanför Södermalm, så det finns en majoritet av befolkningen som bara, ja, nej, men det kanske inte ska vara sån konst. Och det... Den tanken ger mig rädd. Därför att när man väl börjar... Alltså, men det är också, jag tror att för de flesta så är det så här... Nej, men konst och kultur... Jag tror inte att de flesta bryr sig. Och jag tycker det är tråkigt, men jag tror inte de gör det. Anton, du säger...
Nej, alltså... Jag kände ett sånt där avgrundsdjup när jag bara satt och tittade på det. Jag kände bara så här, men gud, bryr sig inte folk om konst?
Nej, men,
eller vad är det du menar?
Ute i landet så tror jag att det är en majoritet inte bryr sig.
Nej, det tror jag är en fördom från dig. Jag tror att folk är jättekulturintresserade och konstintresserade. Jag tror att det finns mycket, mycket mer. Jag tror att man är mycket mer blasé i Stockholm än vad man är på landsbygden. För jag tror att där är man inte lika bortskämd. Vi är bortskämda i Stockholm genom att vi matas hela tiden av så mycket. Mm. Så vi blir lite så här, it doesn't matter, så vi bryr oss inte.
Mm.
Men jag tror att på landsbygden och i mindre orter så är man lite mer törstig och man hungrar mer. Därför tror jag att man söker upp konst mycket, mycket mer. Och jag tror att man är mycket mer i framkant när det kommer till nya konstnärskap och nya konstformer än vad det är i Stockholm, eller vad man gör i Stockholm.
Mm.
Det är vad jag tror i alla fall.
Ja, jag tror att jag måste opponera mig lite där. Och här kanske kommer min lilla fördom in i bilden.
Du snillar att spekulera, men kör på, Filip.
Ja, eller hur? För... I Stockholm på tunnelbanan, och varje station har sin egen lilla konstbit här. Världens
längsta konstutställning.
Precis, världens längsta konstutställning. Fridhemsplan, nu vet jag inte om den har blivit nedtagen eller inte, men de har ju Fridhemsplan tunnelbanestation har varit nu och renoverat så gott som hela sommaren. Men där har de haft på väggarna så här kort små runda nakna gubbar som har lite så här komiska men ändå så här djupa citat eller tankebubblor. Och jag minns att det här tog en bekant upp på Facebook, och hon sa att när jag går ner till tunnelbanan så vill jag inte se nakna gubbar. Jag förstår inte varför det är konst. Och så började hon jämföra med när det blev ramaskri över att man hade halvnakna H&M-fotomodeller som gjorde reklam för bikinis och underkläder.
Men där tycker jag, då blandar man ihop olika saker.
Yes.
Jag menar, konst som uttryck och en kropp som ska sälja någonting, det är helt olika saker. Men jag menar...
Och det försökte jag förklara, att det liksom så att, ja, men vad är skillnaden då? Det gick inte riktigt fram. Och det är det som jag refererar till, just det här stockholmare. För den här bekanta är, hon... kände eller känner liksom så här, hon är ett namn i Stockholms fitnessvärld, och jag gick in och bara liksom så här på, tog det på en väldigt, väldigt enkel nivå liksom, det där är konst, det du förklarar, det är en reklamkampanj som är skadlig, det där är det är en bild, det är liksom, den är tecknad dessutom, det det är en konst utställd konst som finns där. Och det såklart, det startar ju igång en tråd i till det här inlägget där flera stycken Stockholms fitnessnamn börjar lägga sig i, och jag blev väldigt förvånad över hur mycket bruna åsikter det kom fram om just det här som inte hade någonting med något att göra. Och det bara grundade sig i att hon tyckte att hon ville inte se nakna runda gubbar, tecknade, om jag får tillägga, gubbar på morgonen på tunnelbanan.
Så att, nej, men och det är en sak, just den här utsmyckningen av allmänna platser. Men det som jag menar när man ser, alltså hur jag ser på om landet är konstintresserade, är jag tänker en kulturintresserade i Hör är mer intresserad, söker mer efter konst. Nej, men det, än vad jag tror att stockholmare gör.
Men om vi ska ta det tillbaka till det här aktuella fallet, så handlar det om den publika konsten. Så att säga, de har ju inte velat gå in och börja reglera någon annan konst. Och det är det jag menar. Jag tror inte att folk bryr sig om
fast
den.
Fast det regleras
konsten
ju på så sätt, om kommunen inte tillåter vissa utställningar och så vidare, då får du inte ta del av den här konsten heller. Det är inte bara gatukonsten och den allmänna, utan det är också det som kommunen tillåter och upplåter lokaler till. Och har man ett styre som Sölvesborg som säger att de inte vill ha den här typen av verksamhet, det gör ju då att de inte kommer upplåta kommunlokaler till att ha en utställning som de då inte godkänner. Mm. Alltså då vi är ju, jag tycker att vi är ute på extremt farlig mark när man ska bestämma ett konstnärligt innehåll. Mm. Där måste det finnas en konstnärlig frihet, och om man sitter i kulturnämnden eller kulturordförande, jag vet inte vad man heter när man sitter i kommunutskottet på en kommun, där ska du vara så jävla open-minded och i framkant och ta in det absolut senaste, så att du utbildar dina invånare i kommunen till att försöka se och tänka andra saker. Mm. Inte stänga ute dem och inte vilja ha olika. För jag menar så här, den här mänskonsten som han nämner, det är ju bara en form av kvinnokonst. Är det bara män som ska få ställa ut? Okej, vad är det för typ av män? Som är det bara vita heterosexuella män som ska få ställa ut? Alltså, där blir det ju farligt tycker jag. Och där också när man då därefter ser att de vill förbjuda prideflaggan. De vill ju förbjuda olikheter. De vill ju förbjuda olika uttryck. Och det tycker jag är jätteilla.
Mm. Nej, jag håller med om det. Det jag är tillbaka på, det är ju att, alltså, är det verkligen så, förlåt, jag fastnade vid det här med konsten, men pratade inte han om den, alltså, för att politiker kan ju inte styra vad ett museum ställer ut, även om det är publiktäckt. De kan ju inte gå in och säga, ni får inte göra den utställningen och så vidare.
Ja, så det är väl klart de kan, om de får kommuna pengar, om de får pengar från kommunen. Jag menar, ett litet museum i Sölvesborg tror jag har svårt att livnära sig själv. Det är klart att de får pengar av kommunen för att bedriva sin verksamhet. Det ser jag som en självklarhet. Jag kan inte tänka mig att de går runt, att det finns massor med privata pengar i Sölvesborg till konstutställningar. Mm. Så det tycker jag är problematiskt när en ordförande går ut och säger så. Sen får man ju tycka, luften är fri, du får tycka och tänka vad du vill. Men jag tycker att det är farligt. Alltså, det är ju som att våran att Stefan Löfven ska gå ut och säga så här, från och med nu kommer vi inte att ha den här typen av utställningar i Sverige. Det skulle jag inte vilja se.
Mm. Nej, men jag håller med. Jag tänker bara varför det inte har blivit mer rabalder om det. Liksom och varför folk inte har liksom verkar bry sig, om man säger så. För det, utan, jag tror att utanför kultursfären så liksom, ja, möjligen att jag läser inte så mycket nyheter.
Nej, men är inte det vanliga mycket att det handlar om kvinnokonst, och då bryr man sig inte lika mycket, att det får passera lite.
Jag tror inte för att det handlar om kvinnokonst, jag tror att det handlar om konst. Jag tror
punkt.
Jag tror tyvärr idag att folk generellt inte ens lägger märke till den publika konsten om inte det är så att den på något sätt extremt berör. Som din kompis med de nakna manskropparna eller som folk som stör sig. Jag tror att folk överhuvudtaget liksom, inte tittar upp från mobilerna och inte överhuvudtaget liksom, lägger märke till den. De bryr sig inte. Jag tror att skulle konsten försvinna på tunnelbanestationerna, jag tror att visst, de som liksom är där frekventa skulle säga att någonting har förändrats. Men jag tror inte. Så här, jag tror på riktigt att du skulle kunna ändra de här tavlorna med mänskonst på Slussen. Och det är många som skulle vara liksom, någonting nytt. Jag minns inte vad det var här förut. Är du med? Jag tror att helt enkelt att folk tyvärr inte, och jag säger det med sorg, för att om kulturen ryker, alltså om det här blir ett mönster eller en trend och det händer...
Ja, det fria uttrycket för konsten.
Det är ju den första bastionen som man kan attackera och som faller. Och att man kan attackera, den beror ju på att folk inte bryr sig. Jag tänker på i det här fallet, det är det här klassiska, ni vet, först kom de efter kommunisterna, men jag sa inget för jag är inte kommunist. Sen kom de efter bögarna, men jag sa inget för jag är inte så. Och jag tror att det här är ett sånt fall. Så man säger inget för man säger, orkar inte bråka, det finns så mycket andra jobbiga nyheter och sådär. De vill inte att man ska ställa ut provocerande konst på publika ställen. Ja, men det är väl fine. Du vet. Och sen så är det såklart de insatta, ska säga, de bryr ju sig. Men gemene man, och det är gemene man som sätter press på politikerna.
Har ni sett filmen V for Vendetta?
Ja, en av mina absoluta favoriter.
Ja, det är min också. Du har inte sett den, Anton?
Vet inte, kanske.
Det är med Natalie Portman och med, vad heter han som spelar? Han spelar också...
Bernadette, Bernice.
Bernice?
I Priscilla, Queen of the Dead.
Precis, och så spelar han
Hugo Weaving.
Hugo Weaving. Den utspelar sig i Storbritannien, i London... i en parallell nutid där låt oss säga att ett parti som SD tog över och allting är reglerat, det är curfew,
det är under fascistiskt styre.
Ett fascistiskt styre, och det började med, allting började med att de började reglera konsten och the free speech när det gäller konst. Så Hugo Weavings karaktär har ju tagit över väldigt många dyra riktiga konstverk som regeringen ville göra sig av med, eller som gjorde sig av med, som han helt enkelt stal och förvar liksom i sin lilla dungeon. Och det började ju så där, och det är det som, när du började prata om det här med att man börjar reglera...
Alltså, förlåt, men jag tror att jag skulle bli en utmärkt diktator, alltså en autokrat, för att jag vet precis hur man skulle göra det. Det första man gör är att man gör små inskränkningar i konsten och pratar så här om barnen, om att skydda folk, och kulturen är det första, för att också så här, den här det är ingen som, alltså skulle han säga vi ska reglera vad som ska gå på bio eller på Netflix, då jävlar skulle folk liksom så. Men man börjar vänja folk vid att det är lite friheter som börjar naggas i kanten. Om man liksom börjat nagga en och ingen har protesterat, ja, men då tar man nästa. Och så är det så här, men och då om de börjar protestera, är väldigt lätt att säga, men ni protesterar inte där, varför gör ni det här? Var det liksom, ni inte är logiska. Och så har man liksom tagit nästa skopa, och så tar man en skopa till. Och till slut så är folk vana med det. Det är liksom, vi vänjer oss jättefort vid nya normaler, bara inte det sker för fort.
Det är därför vi måste säga ifrån.
Jag håller fullständigt med.
Inte göra på det sättet.
Jag håller fullständigt med om det.
Men, när
men
åker
jag
tänker, vi dit?
Men jag tänker också
kan att, vi ha en podd i Sölvesborg?
Det tycker jag absolut vi kan ha, men jag kan garantera dig att SD, att det styret bryr sig inte ett dugg om vad folk utanför kommunen tycker, för de röstar inte. Ja, de får lite skit just nu, men... Ja.
För det där är ett typiskt exempel som är i filmen. Det började med konsten, så gjorde de där nere. Nu förbjuder de Pride-flaggan. Det som hände i filmen var att de gick efter, de tog reda på alla gaypar och gick hem och bara...
Ja, nu är ju filmen kanske lite uppsnabbad i processen.
Filmen är lite uppsnabbad, men det är liksom så här, låt oss säga att det liksom skulle, låter vi det fortsätta så börjar det gå åt...
Men då är det ju helt enkelt så att vi skriver oss i Sölvesborg. Vi flyttar alla till Sölvesborg så vi kan rösta ut med dem. Så att vi får någon typ av mångfald i bestämmande led.
Det är lite så som jag känner att det är ju på ett sätt en fördel för min del med att ha nu flyttat ner till Malmö och till Skåne, att på något sätt kunna påverka med min röst, att Stockholm är ju ändå så pass frispråkigt och det finns en sorts, hur man ska säga, frihet här, att min röst gör nog större skillnad där nere än vad den egentligen gör i Stockholm. Hänger ni med vad jag försöker säga?
Alltså, det är färre människor och din röst kommer vara värd mer än vad den är värd.
Ja.
Nej, men det är ett korrekt resonemang. Jag vet dock inte om jag ser det som en anledning att flytta någonstans.
Nej, det var ju inte det därför som jag valde att göra det. Men man får ju se det on the bright side. Jag kan ju åtminstone dra sitt lilla strå i stracken där.
So the bright eller pride side.
Ooh, den var bra.
Look at the bright side of life.
Look at the bright side of life.
Jag tycker att det är horribelt att politiker går in och gör det. Men det är liksom, SD har ju haft det på sin agenda, så att jag tänker det är inte en hemlighet heller, tror jag, för de flesta. För det har varit en agenda på SD. De har haft det uppe liksom, i rikssammanhang också. Att, nej, men konsten, liksom, nej, men offentlig konst ska inte vara vad som helst. Jag tror tyvärr att folk idag, alltså jag ska inte säga alla, men jag tror att majoriteten är inte så kulturintresserade att när man börjar angripa de här institutionerna som, ja men, som utställningar och den här typen som har en väldigt fanbase som verkligen gillar dem, men den är inte så jättestor, tror jag tyvärr inte. Och det är som så här. Det här, jag kan se att den här utvecklingen går helt åt skogen i Sverige. SD är ju så pass stora nu, så vid nästa riksdagsval kan de, alltså det kan hända att de blir största parti. Och då har de redan gjort det här i Sölvesborg och på andra ställen. Och jag tror så här, jag skulle vilja uppmana våra lyssnare att så här, vi behöver vara uppmärksamma på det här, för det är på riktigt så att när en fascistoid falang ska ta över makten, så är det precis så man börjar. Man börjar med kultur och konst, och man gör det i små doser, och sen så får vi en ny normal. Vi vänjer oss ganska fort liksom det här, och om the outrage dör, vilket den gör, och den här har inte ens väckt någon outrage, då kommer det fortsätta, tror jag.
Tror ni att det här, och det här är bara så här en fråga, att det har att göra med att SD har aldrig varit inkluderad i några debatter från HBTQ-sidan?
Nej, inte här. Det här är en del av deras partipolitik. Det har ingenting att göra med huruvida de har liksom fått vara insläppta eller inte. Det här är den politik de vill föra. De vill ju, alltså om man ska sammanfatta det, de vill ju föra tillbaka Sverige till hur det var på 50- och 60-talet. Alltså de är ju Make Sweden Great Again. Det är ju hela deras partiprogram. Det ska liksom vara... Vad har de så många män som röstar på dem? Jo, därför att idag så har vi inget, förlåt, men alla riksdagspartier, ni suger. Det finns inget parti som till valet presenterade en bild, det här är det Sverige vi vill se om 20 år. Alltså en långsiktig bild, så att vi redan idag kan börja bygga den världen. För det måste vi göra. Alla käbblade om skitsaker, förlåt, men ur stort perspektiv. SD är det enda partiet som erbjuder en väldigt konkret bild. Och det är så här, tillbaka till 60-talet eller 70-talet. Liksom, när, någon slags så här storhetsbild. Och det är jätteskönt för alla män som sitter där, som idag har sprungits om av kvinnor i utbildning, som sitter ensamma och är lite bittra ute över hela Sverige, i Sölvesborg. Och det är klart att de röstar på dem. För det finns såklart andra anledningar, men det är en superviktig sak.
Men det är därför jag undrar, att skulle man ha bjudit in SD in i de här HBTQ-rummen för att okej, det här är vad eran agenda är, det här är vad eran bild är, men det här funkar inte på grund av la 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 la, och få dem att förstå att det du säger, det är kontraproduktivt.
Fast jag tror inte att de bryr sig. Alltså på riktigt, nu sätter jag mig in i en SD-politiker. Varför ska jag bry mig? Det är en minoritet.
Ja.
Men det är också som gör att de, för varje gång nu de senaste priderna, så har de, när det var, tror jag, en intervju med Jimmy Åkesson i QX eller någonting om just Pride, eller jag vet, det var någon intervju där det var bara så att, ja men vi är inte inbjudna. Och när jag var på i Almedalsveckan för ett par år sedan, då upplevde jag att det var det var väldigt så att ja, nej, vi får inte vara med. Och det var väldigt mycket offerkofta som gjorde på något sätt att man kände medlidande för dem. Och det gjorde att det bara så att ja, men ni har rätt. Det är liksom så här, alla får inte vara delaktiga, utan det är en viss här selektivitet.
Men det är ju bara, förlåt, men det är ju bara ett led i det. Det hade ingenting med sakfrågan att göra. Det här är ett led i deras PR-arbete, att spela offerkortet så fort de kan. De är inte, alltså det är
ja,
klart.
Men om man inte ger dem tillåtelse till att spela offerkortet, tror du att hade men, spelat någon roll?
Nej, det, alltså, för det hade inte förändrat deras realpolitik på något sätt.
Men hade det gjort någonting för deras väljare då?
Nej, men på riktigt, alltså SD-väljare, alltså, har ni tittat, har ni läst forum som SD-väljare hänger i?
Nej,
de gör,
nej.
Jag har, och det är hemskt.
De gör sådana mentala saltomortaler. Det, alltså, politik i Sverige och framförallt med SD har blivit en lagsport. Du håller på ditt lag no matter what. Det spelar ingen... Alltså, förlåt att jag desillusionerar mig, men ni tror att folk går och röstar rationellt och logiskt. Nej, men folk går och röstar med känslorna. Ja. Och de kommer, alltså, när de har bestämt sig för någonting så kommer de att göra vilka saltomortaler som helst och ursäkta vad som helst för att vara så här. Nej, men det där är intressant. Eller det där, ja, men det där var bara den gången.
Du har helt rätt, Micke. Jag känner, nu när vi pratar om det, känner jag mig jävligt dum. För jag är ju en produkt av PK Stockholm. Jag är en produkt. Jag har bott här i 23 år. Mm. Jag är uppfostrad i PK, den här hipster, alla är värda och älskas Stockholm. Mm. Jag har inte förstått. Jag har glömt bort att det faktiskt är som du säger. Jag har inte tänkt på det när jag nu har rasat, när jag blir irriterad. Mm. Du har helt rätt i det här.
Nej, men jag tror det, för att idag, när jag var i Piteå idag så pratade vi, för de har ett stort problem med ett utanförskap just bland unga, framförallt unga män som liksom inte är med på arbetsmarknaden och inte med någon annanstans. Alltså jag tänker att de är ju så mogna för att radikaliseras på nätet, i olika typer av forum.
Mm.
Jag hade inte läst riktigt den nyheten, men det är för att jag har lite svårt för svensk politik idag. För jag tycker, jag på riktigt, det finns, för några år sedan så fanns det i alla fall politiker som jag kände, gud vad jag tycker den här personen är bra. Nu kan jag tycka att Annie Lööf många gånger är liksom, säger bra saker och så. Men du vet, så här, lyssna på debatt P1 sänder, så sänder de ibland riksdagsdebatter. Och jag har råkat slå på när det. Alltså, det är ju bara så här, det finns väldigt lite diskussion av politik. Det är bara ett sätt att pika varandra. De här replikerna är ju bara, ja, herr ordförande, de här gjorde ju så. Och så, du vet, så har man fått in en snygg poäng. Jag bara, förlåt, men jag har inte lärt mig någonting annat än att ni inte gillar varandra och ni gillar att pika varandra, men jag har inte lärt mig någonting om den här sakfrågan. Alltså, jag är så trött på politiker. Jag tycker att politiker är en tjänarroll. Du ska tjäna samhället. Det är helt glömt. Idag så är politiker en yrkeskarriär. Du går in i den, du är väldigt välbetald. Du behöver inte följa reglerna. Alltså, hur många riksdagspolitiker har inte åkt dit för att de inte... Åh, jag kunde inte reglerna, jag förstod inte. Bullshit. Du visste precis vad du gjorde och du gjorde det med mening. Det finns inget politikeransvar. Alltså, politiker är det enklaste jävla jobbet i Sverige. I alla fall om man kommer från en liten ort och är lite anonym. Man röstar bara vid partiet, plockar ut en hög jävla lön, har inget som helst ansvar för konsekvenserna av sin politik. Efter att man har avgått så kan man säga, jag har avgått. Alltså, jag är fortfarande helt rasande på Filippa Reinfeldt. Jag tycker att hon är en av de absolut sämsta och värsta politikerna som Stockholm har haft på länge. När hon satt så var hon så här, hon gjorde bara intervju med så här Damernas Värld, sådana som kastade softmjukbollar. Hon vägrade göra intervjuer med, alltså, den typen av saker. De kommer undan med det beteendet och vi låter dem. Vi får de politiker vi förtjänar. Men det är de politikerna vi har. Även i riksdagen.
Alla
politiker som har haft ryggrad har lämnat politiken. Jag kan inte komma på ett enda namn där jag, som jag idag säger, nu följer jag inte politik så noga, men du vet, jag bara, tidigare så hade jag, nu glömde bort hennes namn, som var på språkrör för Miljöpartiet, Maria
Wetterstrand.
Helt fantastisk. Alltså, det var en politiker som vågade tala lite klarspråk, som vågade vara hederlig. Men idag så är politiker så här, nej, de skyddar sina egna Och sen så anfaller de andra för samma sak. Jag har så svårt för den intellektuella ohederligheten i det. Att sitta och du vet, vara så här, ni gör så här. Och sen så gör de själva likadant. Alltså det är då det blir en lagsport. Det är då man tränar väljarna till att ja men just det, jag håller med mina. Och sen så börjar väljarna göra samma akrobatkonster i huvudet. Vi håller inte våra politiker ansvariga. Det är en lagsport. Man ska inte kritisera partiet utåt. En sån sak till exempel. Det är ett jätteproblem. För då är det, alltså, för mig som otrogen väljare så är det bara så här, ni är bara kotterier allihopa. Ni är inte intresserade av utveckling. Ni är intresserade av att behålla makten. Och jag är väldigt desillusionerad kring svensk politik. Och jag tror att anledningen till att Sverige funkar så bra är att vi har så lång historia av våra institutioner som håller det liksom flytande. Men du vet, nästa val. I'm terrified. På grund av det här.
Då är det gocki, som man säger på norrländska. Då är det kört. Ja, nej, men, då blir det ingen mer mänskonst och regnbågsflaggor överhuvudtaget.
Jag tror att vi fortfarande kan göra skillnad. Och så här, faktum är att man kan ju faktiskt höra av sig till sina folkvalda. Det kan man göra. Och skriva till dem och säga att jag tycker att så här, det här tycker jag man kan skriva, och man kan säkert ringa också. Men vi gör ju inte det. För att i Sverige så har vi haft demokrati så länge. Och det är det här som är problemet. Vi har haft demokrati och stabilitet så länge att vi väljare, folket, har blivit lata. Vi tänker att det kommer säkert
funka. Vi litar, vi ställer inga krav.
Ja. Mm. Och det är ett jätteproblem, för det är så demokratier går under.
Men då är ju det någonting som vi måste förändra här och nu. Mm. Då måste vi börja ställa krav. Mm. För jag menar så här kan vi inte ha det. Och vi kan ju inte ha ett samhälle som förbjuder konstyttringar och folkgrupper.
Exakt. Och jag tror att...
Tycker jag.
Jag håller med dig. Och jag tror att det första stället som man måste börja på är att oavsett om man tillhör höger eller vänster eller gröna eller röda, vad fan det kallas, så måste man hålla sina egna politiker ansvariga först. Och inte vara den som börjar hacka på andra sidans politiker först, utan på sina egna. När man ser sina egna politiker på ens egen sida gå över gränsen, så måste man markera. Jag är till exempel, alltså jag har tappat allt förtroende för Moderaterna för att de lät Ali Esbati höllas så länge som han gjorde. För han var ju bara ett Twitter-troll. Det fanns ju liksom ingen substans. Det fanns bara liksom de här hetska angreppen. Och han fick ju jättemycket applåder. Alltså det var ju liksom verkligen bara så här att prata för de redan konverterade och få applåder från dem. Det fanns liksom inget försök att få konsensus. Eller att liksom, för det är ju det som politik är. I en demokrati där vi har många representanter så är konsensus det bästa. Men han sökte ju inte det. Alltså, och jag föraktar Moderaterna för att de lät honom hållas. De tog bort honom till slut när han hade trampat över gränsen för en gång för mycket. Och vad var den gränsen? Han angrep en av sina egna. Alltså förstår ni, med allt det han har sagt och twittrat, så är det där gränsen dras för Moderaterna. Och jag ska inte säga att, jag ska säga att för er som då tror att nu är jag vänster, nej, sista valet röstade jag på Centerpartiet, så jag tillhör absolut inte då det klassiska vänsterblocket i alla fall. Så att, och jag tycker att det är horribelt att så många riksdagspolitiker får hållas på det sättet, alltså och vara så på Twitter och vara ohederliga, och för det urholkar förtroendet för politiker.
Vi måste ställa större och högre krav på de som vi har valt.
Större och högre krav på de har valt. Ja.
Bra slutord, Micke.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Jojo.
Jojo.
Var det jag igen?
Ja, jag kör på och vilar och hör det stämma.
Nej, men jag var med om en sak förra veckan med mitt jobb. Vi skulle ha kick-off och en sån här konferens. Och då skulle vi åka till en sån här skypark och vara uppe bland toppar och grenar och träd med livlinor och så vidare. Och jag som gammal ätstörd person tror ju att jag har kommit över alla de här hindren när det kommer till älska sig själv och så här, bejaka den du är och titta dig i spegeln och älska den som den här kroppen som du ser och så vidare. Men jag fick en ny upplevelse när jag var på den här kickoffen där på den skyparken.
Att du började hata dig själv.
Ja, exakt. Jag bara, hate myself.
Det här är inte bra, jag klarar inte av det. Vad fan?
Nej, men alltså den här, när man blir fastspänd i en sele. Det är ingenting som man blir vardagligt, att man så här går upp på 5 meters höjd och ska utmana sig för höjd. För jag trodde att det var höjden som var problemet. Mm. Inte alls. Det var hur mycket orkar kroppen? Hur orkar din kropp stå emot saker och ting?
Ah.
Jag tycker ju själv att oavsett om jag är tjock eller smal så tycker jag att jag är stark.
Mm.
Jag var inte stark.
Men vad var det? Det var alltså ni gick på linor?
Ja, linor, rep, plank.
Okay.
Alltså det är en hinderbana uppe på olika höjder bland träden. Så man börjar på låg höjd och sen går man upp.
Okay.
Och alla, det var ju så förberett så att man skulle inte vara höjdrädd. Och höjden var inget problem hur högt än jag kom. Det var ju det att jag orkar inte.
Mm.
Alltså min kropp där jag är idag orkade inte klättra i ett vad heter det, sån här nät, vad heter det, så här fotbollsnät som hänger 5 meter upp i luften. Det var det, armarna orkade inte. Jag var för otränad i mina armar för att hålla emot mig.
Men fick du inte andra fötterna så?
Jo, men micken, när fötterna fastnar i repet och du måste hålla emot med armarna,
okay,
ställs du inför en helt annan kroppssituation. Ja. Det är inte det här så här...
Så det var klättra i rep som var problemet då?
Klättra i rep var det absolut svåraste. Gå på träbitar eller rep 3 meter upp, men hänga i ett rep som du ska transportera dig i sidled, jättesvårt när du inte ser fötterna, utan du måste lita på att fötterna går självmant åt det hållet som du ska. Men sen måste ju armarna jobba. Och det var problemet.
Alltså, du försöker föreställa mig det. Så det var alltså ett rep som du gick på och ett rep ovanför som du höll dig i?
Nej, det var ett så här fotbollsnät. Du vet, så här,
som du gick på?
Som du skulle gå igenom. Det var det som var själva... det var det som var hindret.
Ett rutnät.
Ja, okej. Okay. Ja.
Alltså du vet, ett fotbollsnät eller ett gympanät. Vad heter de här näten? Man hade ju sådana här nät.
Ja, men så ett nät som man klättrar i. Okej, så det är satt på sidled och du klättrar sidled.
Ja, för att ta mig från tall 1 till tall 2 på 5 meters höjd.
Och då skulle
man passera sig där. Ja. Och då, vid 43 års ålder, ställde jag mig inför en ny verklighet. På så här, nej, men okej, du har ingen muskelstyrka. Det är det som är problemet här i livet. Det är inte det om du är tjock eller smal eller hur mycket du har tränat.
Uh-huh.
Du orkar inte hålla emot. Och det var en sån jävla life opening, öppnare, alltså verkligen så här, jag orkar inte hålla emot. Jag tror att jag eventuellt kommer att dö här och nu.
Men ni hade ingen säkerhets.
Jo, vi hade säkerhetslinor. Men Micke, man vill ju inte ge upp.
Nej, det är...
man vill ju inte vara den där personen som flamsar bort det.
Jag tänkte att man skulle ramla och slå ihjäl dig.
Man är ju en vinnarskalle ändå. Man vill ju ändå så här, passera hindret.
Ja.
Man vill ju inte bara ge upp och åka linbana emellan. Det gör man ju inte.
Men det var
en sån en ögonöppnare och en ny dimension av mitt 43-åriga liv är när jag inte orkar bära mig själv.
Mm.
Och det tyckte jag var intressant, och det har varit med mig nu i en vecka, just det här att när man inte kan lita på sig själv. För jag kan ju uppenbarligen inte lita på mig själv när det kommer till min armstyrka, när jag ska ta mig över ett sånt jävla nät mellan två tallar på 5 meters höjd.
Men jag tänker, bara lite för att lugna dig, jag tror att det är väldigt mycket teknik inblandad till det där. Och för mig så låter det här lite som samma misstag som nybörjare gör vid klättring. Det vill säga att man använder armarna så mycket mer än vad man använder benen. För att använder benen är ju superstarka, medan armarna, alltså förlåt, jag tror inte att en genomsnittssvensk kan göra en chin-up till exempel.
Nej, kanske inte.
Så att, sen så kan man ju diskutera hur det är bra eller dåligt i sig. Men för att lugna dig lite, så tänker jag att det är ju inte bara det här. Liksom, det finns en hel del teknik i det.
Jo, men det hjälper ju inte när du sitter där som en liten spindel. När du sitter fast på 5 meters höjd och fötterna bara... Du kommer ingen vart och du har mjölksyra i armarna och du känner att döden är här nu. Det är här det tar slut.
Men är det
jag sitter
inte...
som en liten så här, vad heter den här mammaspindeln?
Svartänkan.
Jag sitter som svartänkan här och det kommer att ta slut.
Har du bitit huvudet av många ex-pojkvänner?
Ja, det har jag.
Då är du definitivt en svartänkan.
Nej, men just det här att jag har faktiskt inte varit med om att jag inte har orkat. Jag har inte varit med om, jag tycker själv att jag, oavsett hur stor och tjock jag är, så har jag alltid känt att jag har haft en styrka och att jag har klarat saker och ting. Det där var första gången som det tog stopp i mitt 43-åriga liv. Jag har alltid kunnat gå på tjurighet eller tjurskalle eller på något sätt ta mig vidare. Men det är första gången som det har verkligen tagit stopp. Och det var, jag blev inte nerplockad, men alltså det var inte långt ifrån att jag bara ville skrika och ta mig härifrån.
Ja.
Och det var...
Jag tror inte det har att göra någonting med att du är svag eller att det har med ålder att göra. Du utsattes i en situation där du var tvungen att använda din kropp på ett helt annat sätt än vad du är van vid. För det där, jag känner igen mig i det där som du förklarar. Inte just med att vara i rep uppe i luften och ta sig från tal 1 till tal 2.
Det kan vi göra någon gång som teamövning.
Jag tycker absolut att vi ska göra det. Men jag har varit med
18 meter som högst upp.
Herrejävlar. Men jag har varit med om det. Jag har utsatts i olika träningsformer där du... Och då säger att du tror att du har gjort en träningsövning på ett sätt, men så ska du göra den på helt andra förutsättningar, på ett helt annat sätt. Och då blir det bara så här, det här orkar jag inte med. Det här liksom så här, jag har inte den styrkan.
Nej.
Att det är liksom så här att du har fördelat din flexibilitet, din tyngd, din styrka på ett helt annat sätt genom livet, och nu har du utsatts i en helt nytt sammanhang där, så som du är van vid att föra dig och använda din kropp, det funkar inte.
Nej.
för det här blir liksom, du måste använda dig av andra
och det kanske är så mycket säger andra tekniker.
Exakt.
Och jag är inte van vid de teknikerna.
Men herregud, alltså, när jag och min sambo Mike skulle springa där Tough Viking, tror jag det var. Du vet de här hinderloppen som är liksom
med ström.
Ja, det kanske de hade. Ja, de hade det. Nej, det var Tough Viking. Vi sprang ett liknande race i USA som heter Tough Mudder. Där hade de ström med. Och där kan vi prata om tjurskalle. När vi var i USA så var det liksom, vi var i Cleveland som ligger, de har dess klimat är hyfsat nära vårt, och det här var någon gång i april, tror jag. Alltså så kallt, en så kall dag och grå, och det här var dessutom i ett gammalt stenbrott med vatten, så var det jättemycket vattenhinder som man var tvungen att hoppa ner i, och I was not having it. Det var en tidig morgon och jag var så grinig, och så var jag också grinig på lite av hur de hade arrangerat det. Det var bara jävla vattenhinder. Du skulle säga ner i lera och klättra över hinder, sen skulle hoppa ner i vatten från ett jättehögt torn, och så, alltså det var bara vatten, och jag var så blöt och så trött på slutet. Och så hade de då de här slang, så på slutet hade de att, så det är ett gäng sladdar som hänger ner, och de rör vid de här sladdarna, så det är liksom som en liten skog av sladdar som måste liksom röra dig igenom, så rör vi dem så får du en rätt rejäl stöt. Alltså jag gick rakt igenom, jag bara I don't fucking care, slut, nu är det här slut. Jag tänker inte
ge mig det bara.
Ja precis, det var ren 20. Men då när vi tränade för Tough Viking så var vi på USATS, hade liksom träningspass inför det. Och jag fick lära mig tekniken för hur man går armgång. Och jag har aldrig kunnat gå armgång. Och helt plötsligt så var det bara, herregud, var det så härligt. Man cyklar med benen samtidigt.
Jaha. Ja, men då så. Mm,
för jag har också gjort Tough Viking. Jag gjorde det kortare loppet för 3-4 år sedan här i Stockholm. Då hade de också elhindret. Men där kom jag underfund med att springer du på utsidan och inte rakt igenom på mitten, då får du inga elstötar. Mm. För jag hade en kollega som hon sprang rakt in och hon slungades ut och slängdes på med framsidan i marken. Så hon
hur mycket ström ledde de?
Jag vet inte, men hon liksom så här, hon flög ut och hon liksom hade dragit liksom så här ansiktet i marken så att det såg ut som att hon hade gjort bad lip job för hela ansiktet bara svällde upp. Men det var inte det som var poängen, för att inför det här till Tough Viking så hade jag också gått på klasser och lärt mig armgång och klättra på vägg och klättra i rep, och det finns tekniker som du kan behärska. Mm. Hur det är liksom, det är inte bara liksom att upp och bara liksom köra ren armstyrka, utan det är också så här, du ska fästa benet på ett sätt i repet, sen hivar du upp hela kroppen, så det är egentligen mer kroppsstyrka än en armstyrka. Men där jag failade i att klättra upp för det här 5 meters repet, för att det var ett av de näst sista hindren. Och jag var blöt, jag har sprungit i lera.
Och då är du jävligt vältränad också.
Jag tränar ju ändå en hel del, men jag klarar inte av det för jag var så slut. För att det var inte bara att gå fram till repet, klättra upp, utan nej, det började med att jag skulle först i ett isvak under en jävla bjälke ut ur vattnet.
Just det, det var exakt, det låter som exakt samma hinder.
Springa 700-800 meter, sen ner i en gyttjepöl under en presenning som hade massa tyngder på sig som du skulle så här. Så att jag var ju dyngsur och blöt och jag hade lera i fötterna, så gjorde att jag var ju betydligt mycket tyngre än vad jag övade inför det här loppet. Så att det blir ju förutsättningarna sätter den på sin spets. Så det är därför som skulle du göra samma övning, bara gå till gymmet så här inför hinderbanan, så skulle du antagligen klara av det utan några problem. Men här var du uppslungad i luften 18 meter. Gud, ja.
Nej, det var inte 18, det var 5.
5. Och du ska bara. Och du är liksom, det är ute, det är kanske lite blåsigt. Det blir en helt annan sak.
Så jag var så oförberedd. Välkommen till Dr. Micke, för nu ska jag analysera vad det var egentligen som hände. Ja. Alltså så.
Hemorrojder.
Nej. Du är egentligen så här, vi kan ju konstatera, jag tror inte att du är för svag. Jag tror att din styrka är ganska normal, men jag tror att din vinnarskalle gjorde dig så sur på att du inte klarar det. Ja. Och sen så var du tvungen att klanka ner på något, och det enda du hade att klanka ner på var dig själv.
Ja.
Och så började du klanka ner på dig liksom, för det är svårt att ha perspektiv på sin styrka när man inte utsätts för sånt och när man inte tränar. Men jag kan nog jag kan garantera att det var väldigt mycket en teknikfråga. Alltså, ja. Man lägger dit ett nät. Och så,
just där och då när jag satt som svarta änkan där så tänkte inte jag. Jag tänkte inte så här, när jag var 5 meter upp och satt fast med båda fötterna och armarna hade mjölksyra, tänkte inte jag, det är bara teknik.
Nej,
det tänkte jag inte. Tänkte jag så här, vad är det här för jävla skit? Varför klarar jag inte det här? Ja.
Men det förstår jag, för hur man kan inte veta det. Men det är just att, och sen så blir du, för att du har en vinnarskalle och du är så här, jag ska klara det här. Fan, jag klarar det inte. Och sen så behöver du liksom någonstans hitta en förklaring. Och så, jag tror att du klankar ner på dig själv lite i onödan i det här fallet.
Fast det var ändå en wake-up call. Jag har aldrig blivit så förnedrad av
situationen. Men vad ska du göra av det här wake-up callet då? Vad ska du...
Nej, men alltså, jag måste träna arm. Jag måste bli starkare. Och vi hade ju en sån där guide med. Hon bara, men det sitter inte bara i armarna. Det sitter i greppytan. Du måste ha bra grepp i handen. Och jag kände bara så här, men har jag dåligt grepp i hand? Det känner jag inte heller att jag har.
Nej, men förlåt, men handgreppsstyrka är ju ett...
Ja.
Alltså, överhuvudtaget när du hänger, det är händerna som går först. För de flesta.
Ja, fast det var inte händerna, det var underarmarna som dog.
Ja, men förlåt, men händerna och underarmarna samma muskler.
Jaha, okej.
För där var det också samma sak när Tough Viking för jag övade arm, alltså vad heter det, monkey bar eller armgång på gymmet. Och då men det här kommer ju också, det är liksom smala, stabila metallstänger, det här kommer gå bra. Nej, vad hade de sen på Tough Viking? Tjock
grenar.
Nej, inga grenar. Tjocka metallstänger som var så här inplastade i så här lila plast som var hala. Så att sekunden jag liksom slängde mig i, bara, vad hände? Jag tappade greppet och åker rakt ner i marken.
Påminner mig om just om det, för de hade ju också så här på Tough Mudder, så hade de också armgång, och det var såklart över en bassäng med massa vatten. Och jag var ju så frusen vid det laget. Jag kunde inte forma. Så mina händer kunde inte längre greppa på riktigt. Jag kunde forma någon slags klo och liksom försöka haka på den. Men det gick ju inte så bra, för att den där klon blev bara sladd. Så jag tror jag tog två och sen så bara ner i vattnet. Till slut så var jag bara så här. Okej, det är ett vattenhinder. Jag hoppar direkt i vattnet och bara liksom går igenom vattnet, för det är bara lika bra. Men jag tänker att alltså, träning, alltså, det är en sak som jag saknar. Jag är från den tiden när jag liksom jobbade på gym och var vältränad. Jag hade en helt annan vardagsstyrka i kroppen som jag märker nu att liksom, jag har den inte på samma sätt. Och jag håller nog med dig att man bör, och mitt bästa tips är att hitta en träningsform som du i alla fall gillar lite grann, vare sig liksom, är det gruppträning eller är det individuell träning och så vidare. Det är ju lite olika, man kan ju träna upp det på lite olika sätt.
För jag menar så, jag kan ju lyfta en byrå bara rakt upp och ner, alltså jag har ju grepp och jag orkar. Men det var nog den här långsint, alltså den där uthålligheten. Det var nog det som brast. Men jag kommer inte ge mig på ett nät igen. Alltså jag får typ mardröm bara jag tänker på det nätet. Alltså jag kände mig så mycket som en spindel som höll på att dö. Det var inte roligt.
För det är så roligt att jämföra med, för att tar du två stycken personer som ser något, liksom, de ser rätt så lika vältränade ut, men de kommer från två helt olika träningsformer. En bodybuildare, styrketränare, klarar inte av samma träning, crossfit-träningspass som den personen som är vältränad via crossfit. Och en crossfittare kommer inte klara av lika mycket tyngd och styrka. Jo, kanske lite, men inte på samma sätt som en bodybuildare.
Alltså jag känner att vi måste åka dit med bögministeriet.
Alltså det hade varit hysteriskt roligt. Och så måste vi ta med en extern person som kan filma hela...
Ja, man har ju en guide som är med.
Som filmar.
Ja, men vi kan väl betala.
Vi har liksom alla har en GoPro-kamera i...
Alltså jag måste säga att jag är nog lite mer för Fångarna på fortet istället. I så fall. Det tycker jag vore roligt.
Det men Micke, det här roligt. Är som Fångarna på fortet, bara i en hinderbana i luften.
Men ska man liksom jaga gåtor och lösa det? Sånt vill jag ha.
Nej, ta det mellan tall till tall. Det var bara så här, när du,
det men var tänk lite dig, bootcamp alltså.
När du är uppe på 12 meters höjd, hur går jag vidare framåt genom att inte backa bak?
Jag ser bara framför mig vissa ministrar som kommer bara skrika igenom sig det här bara för att...
Vem tror du?
Nej.
Oh my God,
inga namn nämnda.
Det var en väldigt rolig teamövning i alla fall.
Ja, det kan jag föreställa mig. Jag kan förstå att det var en jobbig insikt. Men
jag känner att vi behöver lite teamövning här i bögministeriet. Vi har fått ett lyssnarbrev.
Jag ska säga att vi har fått fler lyssnarbrev, men det här är ett av dem som vi tar upp.
Precis. Tack mycket. Hej kära bögministeriet. Inför nästa säsong skulle jag gärna vilja att ni tog upp ligga med kompisar inom gayvärlden. Hur funkar det egentligen och hur påverkar det relationer? Jag har själv legat med kompisar och har upplevt att man går över en gräns som inte går att gå tillbaka över. Jag tänker att det beror väl på vem man ligger med och att varje relation är unik, således att utfallet kan variera. För mig har utfallet blivit förlorad vänskap men också oförändrad vänskap. I media har jag sett vad som verkar vara relativt stora umgängeskretsar där alla ligger med alla, eller åtminstone so it seems. Är det nyttigt att ha den möjligheten eller är det skadligt? Alltså att inom gayvärlden så känns det som att det är mer vanligt och acceptabelt att man ligger med kompisar jämfört med straighta. Har ni legat eller ligger med kompisar och hur har det påverkat er relation med dem? Kram!
Jag älskar det här ämnet.
Ska vi berätta om våran natt från förra helgen?
Eller vad vi gör varje onsdag när vi ligger med varann.
Mentalt i alla fall. Lyssnare som kanske inte vet det, så tror jag inte att någon i bögministeriet har legat med någon i bögministeriet.
Alltså, vad du vet.
Vad jag vet.
Vad du vet.
Okej, okay. Filip, har du legat med någon bögminister?
Behöver jag svara på det?
Ja, det tycker jag.
Ska jag göra det?
Nej, det behöver du inte göra om du inte vill.
Det är roligare om du svarar.
Alltså, om jag svarar?
Om du svarar ärligt.
Men vad om jag har legat med en kompis men om det inte är från bögministeriet?
Nej, jag tänker bara först klargöra för lyssnarna våra relationer i bögministeriet. Det vill säga att vi är ju ett kompisgäng.
Vi är ett kompisgäng,
men jag har inte legat med någon bögminister.
Vad du vet.
Vad jag vet. Sant.
Vad du själv kommer ihåg.
Bra brasklapp där. Har du legat med någon bögminister?
Nej, det har jag inte.
Nej, har du legat med någon bögminister? Filip, alltså, det har du.
Alltså, Filip har, och jag vill veta vem.
Nej, alltså, det är helt okay. Jag svarar varken ja eller nej.
Vi respekterar ditt privatliv.
Uppenbarligen gör ni inte det.
Men inte vårt ministerliv.
Nej.
Ministerlivet vill du ändå veta.
Jag tycker att om Filip inte vill svara så behöver han inte göra det. Men om vi då,
men tystnade också ett svar.
Tystnade också ett svar. Filip, jag blev lite påminn här om jag såg ett förhör idag i senaten med en snubbe. Det är väldigt mycket samma taktik. Jag minns inte just
det. Jag såg ett förhör i senaten. Vad tror du det?
På YouTube.
Okay.
Jag följer
random. Jag såg det.
Ja, men jag följer amerikansk politik mer än vad jag gör svensk nu av någon anledning, och det tror jag för att det är lättare att fjärna sig från den, och sen så är den liksom, det är en sån jävla clusterfuck att det är nästan bara underhållande. Men jag tänker det här med att ligga med kompisar. Har ni legat med kompisar?
Och ja.
Har ni, och ska säga, med kompisar, och hur förändrar det relationen?
Jag har legat med kompisar och det har inte förändrat vänskapen, och jag har legat med kompisar som i sin tur efteråt man har blivit kompisar med. Vilket jag tror är lite mer vanligare.
Fast det är en annan sak tycker jag. Om man ligger först och blir kompisar sen.
Ja.
Men jag menar, är man kompis, umgås man som kompisar och sen bara, ska vi ligga lite igen? Och sen ligger man.
Ja, men det har jag. Och det har, jag skulle väl säga, eller för min del i alla fall, och jag pratar bara från mig själv, så har det inte förändrats någonting. Nej.
Anton?
Nej, alltså jag tror inte att jag har legat med någon som jag varit kompis med innan.
Mm.
Jag tänker febrilt. Det är så många att gå igenom.
Hela mentala kartoteket.
Ja, nej, men jag tror att jag är lite konservativ när det kommer till, jag tror inte att jag riktigt blir kåt på det sättet med kompisar, för där är det för mycket hjärna inkopplad och för lite känsla.
Så men har du inte kompisar där det är mer, där du känner att det finns en sorts attraktion?
Absolut.
Att det, ja, skulle du kunna tänka dig att ligga med den kompisen om tillfället gavs?
Ja, absolut. Men då är jag ju lite grann utifrån min egen point of view.
Och det är vi alltid här.
Att vi inte kommer vara kompisar sen.
Mm.
För då har vi legat med varann.
Mm.
Då är det en person som jag har knullat med, och det blir, då är vi inte kompisar längre.
Mm.
Däremot så skulle jag ju kunna ligga med någon och sen blir man kompisar.
Mm.
Åt det hållet skulle man kunna gå, men inte åt andra.
Fast det är vardagsmat i bland bögar. 'Cause we're a bunch of hoes. That's what we do.
Jag tror att jag har svårt att skilja på de känslorna helt enkelt för att väcka kåtheten. Jag har svårt att se att jag ska kunna gå igång så mycket på en kompis. Det är nog andra saker som gör att jag blir kåt än det mentala kompisskapet.
Ja, nej, men jag ska säga att jag har ju... Alltså, nu försöker jag tänka på de som jag inte har legat med först och sen blivit kompis med, och som verkligen har varit kompis, och som inte, där liksom inte har varit mer så här, vi hänger lite men egentligen så vill vi ligga.
Ja, men det är ju en annan sak.
Ja, nej, men exakt, jag håller med. Men då är det i alla fall tre personer. Det säger kanske någonting att alla bor i Danmark eller Köpenhamn. Jag tror att de kanske har en lite annan inställning där, vilket också gjorde det lättare. Och sen ska jag också tillägga att ingen av de gångerna var planerad. Det liksom hände ganska organiskt. Och i det här inget av fallen så har det påverkat vänskapen negativt. Och i faktiskt ett av fallen så har det påverkat vänskapen jättepositivt. Vi kom liksom närmare varandra. Det var som om det var en så här, ja, men man gjorde någonting intimt ihop och det var jättefint och härligt och så. Så att det har verkligen inte påverkat. Men jag ska också tillägga att jag förstår ju vad du menar, för att de här hade inte varit kompisar så länge. Jag hade liksom ingen lång relation till dem, och jag tror att kompisar som jag har lång relation till, där skulle det vara svårare. Men sen så tror jag, för mig så beror det också på hur jag uppfattar att den andra personen är. Om den andra personen, om det liksom finns tveksamheter kring det, då blir jag också lite så här off. Men om det i det här fallet, så jag var ganska säker redan innan, det här kommer verkligen inte påverka vår relation, och hade rätt i det. Och jag kan tycka att den här frågan är intressant ur ett annat perspektiv, och det är att sex är så laddat för oss. Alltså så här, vi är djur. Titta på vilka djur som helst. Titta på våra närmaste kusiner, bonoboaporna. De knullar till höger och vänster med allt och alla. Det är liksom så fort de är könsmogna, så är det liksom med allt och alla, höger och vänster. De lever i sitt matriarkat, det gör inte vi, så det är kanske därför. Men de använder sex som konfliktlösning, som bonding och så vidare. Och jag skulle vilja påstå att vi har den delen i oss också. Så att säga, våran sexdrift har nog funkat väldigt mycket så innan liksom vi fick civilisationen. Och jag ska också tillägga att tittar vi på den hårdvara som vi kör liksom med våran hjärna och så, den har inte utvecklats på de senaste 35 000 åren speciellt mycket. Vi har alltså samma hjärna idag som för 35, det kan vara så långt bak som 100 000 år att vi har samma, så är det mer, så att det är ganska lång tid som vi har levt på ett helt annat sätt. Så att det är ju en konstruktion. Vi har ju fyllt sex med så mycket laddning att det numera är någonting annat. Och jag tyckte att det var så, alltså just i de här fallen som jag tänker på, jag tror att jag kommer ihåg dem, för att det var så befriande att kunna ha liksom det, och att det inte betydde mer. Det var sex och det var jättebra, men det betydde inget mer. Det liksom behövde inte ställa till det. Och jag tror att jag saknar det, för att jag inser att både jag och alla andra har en liten neurotisk inställning till sex.
Jo, men jag kan förstå att djur, om då de här aporna, att de har ju kanske inte samma typ av konsekvenstänk när de ligger hejvilt med varann. Vi har ju ändå fått ett ganska stort konsekvenstänk, så att vi tänker ju tanken innan det har hänt. Mm. Så att om man bara skulle gå på drift, eller bara så här att man blir kåt, eller att man blir för kåthet och irritation och glädje, det ligger ju nära varandra de där sakerna. Om man bara gick på impuls, ja absolut, men jag hinner ju tänka så här, hur blir det imorgon? Hur ska vi lösa det här när vi vaknar? Alltså det finns andra parametrar som man måste ta hänsyn till. Och det tror jag kanske inte att de andra av våra kusiner i djurriket riktigt har utvecklat som vi har. Där tror jag att det sätter stopp. Sen tror jag också att vi har också utvecklat olika drifter, just det här med att vi vill ha snabbt tillfälligt sex för att det tänder vissa lustar i oss, och vi vill ha en annan typ av långsint och ömsint sex också. Mm. De kanske har samma sex hela tiden, inutsprut sex. Vi kanske ser andra, vi laddar ju sex med olika saker.
Ja,
med att ha anonym sex, eller att man inte vet vad det ena ska leda till, eller att man har myssex som inte är bara så här inutsprut, utan det är att det är en uppbyggnad av en bild av, som man försöker iscensätta.
Mm.
Det tror jag inte att våra kusiner i djurriket har. Så då tror jag att det skiljer oss. Och det är det jag tror, att jag skulle nog ha lätt att ha sex med kompisar om jag inte tänkte på konsekvenserna. För jag menar, det är klart att man blir kåt och attraherad av sina vänner. Det är ju Det vore ju konstigt, annars skulle man vara för umgåsman. Nej, men
nu, jag tror att du sa något jättekontroversiellt.
Ja, men vadå? Vadå? Är man inte det? Är man inte? Alltså en kåthet kan ju vara ett intresse. Man umgås med människor som man är intresserad av. Och kåtheten kan ju ta olika uttryck. Jag menar, jag umgås ju inte med människor som jag är ointresserad av.
Mm.
Nej, men och där jag menar att det skulle jag lätt kunna börja ha sex med mina vänner. Men att jag tankemässigt stoppar mig där.
Jag tror att jag förstår vad du menar, men för mig, och jag tror att för mig så skiljer sig kanske intresset, att så här, för mig så är det sexuella intresset helt skilt faktiskt från så här, mitt intresse för människan i övrigt. Men jag har ju också haft jättemycket alltså one night stands, no casual, liksom, no strings attached sex, och då har jag liksom tränat mig i det, så att jag har kanske haft svårt åt andra hållet, att när jag ser, om jag ser någon snygg, men att separera på sig, vänta ett tag, jag är intresserad av dem liksom, så, eller hur, vill jag bara ligga med dem, så att jag har haft problemet åt andra hållet, men jag tror att det är som det här som det är med folk, men jag är ganska glad att det finns en utveckling åt det här hållet, om nu det gör det, men jag tycker att våran läsare kanske spanat in en trend här. Och jag är glad att den här utvecklingen sker, för att jag tror att vi behöver, så här, jag tror att vi behöver bli mer avslappnade just när det gäller sex. Därför att det är inte så blodigt allvarligt. Du förlorar ingenting. Alltså, är du med? Det är liksom, det är en härlig aktivitet om bägge två är med på det. Men det är ju någonting som man behöver öva på, liksom. Det är ingenting som man bara gör bara så där. Och det där, det jag tror att bögar till exempel kan lära straighta, för att jag tänker på en tjejkompis till mig, och vi har pratat mycket om det här, och för henne så är det liksom helt horribelt att tänka tanken om bara, alltså, att så här, ha casual sex, att gå in och liksom ragga upp någon bara liksom, ja, men, så här, i en skog och ha sex. Det är liksom, hon bara, men det går inte. Jag vet inte hur jag skulle göra så. Eller att liksom separationen av sex och kärlek. För henne så har det liksom alltid varit så. För mig så har det varit tvärtom. Liksom att jag har haft jättelätt separerat. Jag har haft svårt att förena dem igen. Så att vi är kanske två stycken extremer på det. Och jag tror att man kan lära sig av varandra. För jag tror... Men så här, jag tror att det är hälsosamt att ha ett mer avslappnad inställning till sex, helt enkelt. Det är någonting som är hälsosamt, som alla behöver. Det är liksom, frigör så mycket hormoner och man mår bra. Och kan man ha sex med vänner utan att det påverkar vänskapen, så är det väl helt jävla fantastiskt. Jag tänker friends with benefits är liksom, det är en term som finns av en anledning.
Så. Men finns det en problematik i den här prydheten? För jag upplever ju ändå att vi svenskar är ganska pryda när det kommer till sex. Alltså vi är ganska villiga och våta och kåta, men vi är också väldigt pryda. Vi vill inte heller skylta med det jättemycket. Mm. För man jämför sig bastukulturen, om man bara åker till Danmark och gå på en bastuklubb i Danmark jämfört med i Sverige. Det skiljer sig ju. Och träffar man en svensk i Danmark, så det blir ju jättejobbigt. Medan jag menar danskarna, de bara hälsar på varandra och sen är det ingen mer med det.
Och det är därför jag tror att det spelar ju roll att alla de här tre som deras relationer har funkat med har varit danska.
Ja.
Därför att de har ett annat mindset. Så jag tror verkligen att det här är delvis ett kulturellt problem. Det vill säga att det är en kultur som man är uppe i. Och vi svenskar är lite hämmade, och det är ju också vad danskarna tycker. De tycker att vi är lite hämmade och lite...
Och de tycker också att det är lite sexigt.
Ja,
det gör de. Det är lite brydda. Ja, det tycker de.
Men så att jag kan nog inte ha någon annan åsikt än att bara så här, men funkar det fantastiskt? Och i min erfarenhet så har det i alla fall inte förstört några vänskaper. Sen så såklart så liksom så här, nära vänner som jag känt länge, där jag har liksom inte tänkt på dem, det blir fel för mig att tänka på dem i en sexuell relation på samma sätt som det blir fel att tänka på en familjemedlem liksom. Så att jag tror att för mig så kickar nog det in där, för att det är liksom med lång historia, så det är tillräckligt komplicerat ändå.
Men som svar till den här inskrivaren så här, men alla kompisgäng har ju inte sex med varandra hejvilt. Verkligen inte.
Nej, jag tror
nej,
inte
alltså
det
som media visar, alltså film är film.
Ja, verkligen.
Det liksom, det går inte, det finns någon amerikansk film, League någonting heter den, där bland annat han Zach Braff från Scrubs är med, där de utspelar så här typ sen 90-tal, där de täcker bland annat det här med att en ny kommer in i gänget och ligger med en från från det här gaykompisgänget, och sen så tappar han intresset, och en annan som skaffar nya kompisar och det är droger involverade, och en annan som skaffar pojkvän försvinner och pojkvän lämnar och kommer tillbaka. Så det är väldigt liksom på så här stereotypiskt sätt att den täcker. Så att nej, det är liksom så här, det är som du säger, hamnar man i en sån situation så får man ju evaluera den och bara säga att är det här värt det, och verkligen ta upp frågan att är det så smart för oss att ligga, hur kommer det bli sen, kommer vi,
och jag ska tillägga att så här, the aftermath, 50% av den är din, alltså.
Ja, men, och, ja, absolut.
Och så att jag tänker också att man behöver kanske för lära sig, eller så här, jag ska säga så här, jag behövde lära mig hur jag förhåller mig till folk, för att när har man casual, när jag sa sex liksom så här, ja men nu är sex är klart, nu liksom, skiljs vi åt. Men just det här att faktiskt träna på att faktiskt prata med personen, men du vet att inte, för jag tänker att om man liksom har det beteendet som jag hade, att man har sex så är det klart, och då är liksom bara så här, ja men man går eller så går den andra liksom, då får man aldrig träna i att förhålla sig till någon annan efter sex och jag tror att det är en träningssak som allting annat. Det går att vara liksom naturlig och inte ansträngd och så, men det är man inte första gången och inte andra heller. Nej. Utan det är någonting som man behöver träna på.
Ja. Nej, det tror jag faktiskt att du säger en viktig sak, just det, att det är 50-50. Man är ju två om det. Och så är det ju när man har anonym sex också. Mm. Man är ju två om det, fast när man har gjort upp spelreglerna så är du ändå två. Och det är ibland, vissa pratar ju efter, vissa gör inte det. Så det finns det olika spelregler för hur man går vidare efter själva tömningen, så att säga. Och så är det väl när man träffas, också ha vanligt fredagssex eller tacosex eller vad det nu heter när man har den här
tacosex.
Nej, men vad heter det när man har så här Friday sex? Det är väl tacosex. Netflix and chill. Det är väl tacosex.
Det är sant. Ja, det är
alltså,
det.
Är inte det typ taco?
Ja.
Man får lite köttfärs och lite ost och lite guacamole och lite kuk.
Och lite kuk.
Nej, men just det här att man så här, man måste ju gå vidare därifrån, från soffan till dagen efter. Antingen går man hem eller så sover man kvar. Alltså.
Mm.
Men det var fint, Micke. Jag har inte tänkt på det på det sättet att det är, du delar det här med någon annan. Jag har alltid tänkt att det är mitt ansvar.
Ja, men
det är det ju inte.
Nej, precis. Och dels det. Och sen så tänker jag att den andra, så här, det räcker med att en är hyfsat så att säga, säker, och för då kommer den andra kunna spegla det beteendet. Så att jag... För jag tänker på de här fallen, så var det liksom, det var så otroligt organiskt och naturligt. Och det fanns liksom, the aftermath, liksom, det fanns liksom ingen aftermath alls.
De här fallen, det låter som att GV kommer komma nästa avsnitt och analysera de här liggen.
Åh herregud.
Tänk om Leif GV kunde komma in och analysera våra ligg.
Ja, alltså jag kan se att han...
Jag känner att jag behöver en jingel för att smälta den bilden.
Ja.
Mm.
Då har jag så här knåpat ihop säsongens första fag eller gag. Som ni har glömt nu, de två senaste avsnitten.
Förträngt.
Jaha, ska
det, det är skilt. Första gången så kände jag så att jag ville säga det hela tiden, men sen kände jag, fast jag har inte gjort det.
Nej.
Och uppenbarligen ingen annan
heller. Precis så kände jag också.
Så jag bara låter det passera.
Passera. Mm.
Men Filip, roligt att du är med nu för första gången och då har gjort den.
Ja,
ja, det har jag. Jag måste referera till vad det var för säsongens första avsnitt när ni pratade om mig i Danmark eller Malmö med kullerstenarna och det här aggressiva rullandet av min väska.
Av din väska.
Jag hade precis
när du gick hårt.
Ja, jag har precis sovit kommit över hos vår minister Kristoffer Wallercrantz i Köpenhamn och lyssnade på avsnittet när ni nämnde det. Och såklart så går jag på en kullerstensgata.
Hårt, fast bestämt.
Jag dog av skratt. Jag var tvungen att ta en paus.
We know you.
Och stå och skratta högt medan alla köpenhamnare bara går förbi och bara, helvete.
Välkommen till Bögministeriet som också numera heter Minority Report.
Exakt!
Så det var väldigt fint och väldigt korrekt.
Härligt.
Filip, men då har jag gjort en fag eller gag.
Anton,
som
vad är en fag eller gag?
En fag eller gag är Bögministeriets egna hiss eller dissa. Mm. Och tycker man att någonting är bra så säger vi wii!
Och det är
en fag.
Och vad är en gag då?
Det är någonting som vi tycker är mindre bra, men poängtera att vi har ingenting emot en gag.
Nej.
Bara att det får uttryck för ja. Någonting dåligt.
Many of us have a shy or lesser shy gag reflex. Okay. Och då tänkte jag börja med bild som jag senare kommer att posta på Instagram bland annat, så att ni får se vad det är.
Vi kommer också posta den på Acast i Acast app. För i Acast app så kan man alltså posta bilder på specifika tider som ni som har Acast app kan titta på telefonen just nu och se den bilden.
Se där, ja. Bögministeriet, go to technical. Men då tänkte jag, jag ska först plocka fram den här lilla fina bilden här. Där var den. Och då tänkte jag, Gus Kenworthy var ju med nu här på Burning Man som var i slutet på augusti, början på september.
Yeså.
En festival mitt ute i Nevada-öknen där man bygger upp en liten, bokstavligen en liten stad i ungefär en vecka, 10 dagar, som man sen sista natten bränner ner.
Ja, man bränner ner center-grejen, men resten bara packar man ihop.
Jaha, okej.
Okay.
Jag har helt fel bild av Burning Man.
The drama queen. Oj. Allt brann ner.
Allt brann ner.
Yes.
Och han var där. Och
visa honom.
Och så här såg han ut. Och ser ni, fokusera på skrevregionen. Det är den vi ska prata om.
Oh my god.
Gus Kenworthy skrev under Burning Man. Vad tycker vi om det?
Alltså, jag kan ju tydligt se att han är omskuren.
Han har också nagellack på sig.
Ja, och han är ju gay.
Ja, men man har inte nagellack bara för att man är gay.
Jo, men nu är han gay och han är, vad var det, olympisk
snowboardåkare.
Ja, vunnit
medaljör.
Alltså, jag älskar ju skrevet.
Mm.
Han, alltså hans ansikte gör inte så mycket för mig, men skrevet.
Ja, men jag vill ha ljud här, hörni. Bra, där var det.
Ja, men herregud, alltså på riktigt, det där är så hett. Så
jag tycker också det.
Ja, vissa har vunnit allting när det gäller genpoolen. Så
nej, han har inte vunnit allt, för hans ansikte är inte vackert. Det är inte det.
Mm, agree to disagree. Så, då går vi över till
hans kropp, fantastisk.
Mm. Ja. Devil Wears Prada. Känner ni till filmen?
Yes.
Mm. Denna lilla mirakulösa film ska nu bli musikal med musik av Elton John.
Såklart.
Mm.
Ja, vi ska reagera.
Här ser jag.
Jaha, okej. Okay. Explain yourself, Kasanovic.
Jag tror att det här kommer från att jag är väldigt ovan med musikaler och musikalteater. Och jag kan ha, för mig så är det svårt att förena den här bilden med, gud, vad heter hon som spelar?
Anna Wintour. Meryl Streep.
Meryl Streep som liksom så här hård och kall. Om hon plötsligt brister ut i sång. Alltså det skulle förstöra hela jävla bilden. Alltså hela bilden. Och det spelar ingen roll vilken sång, hon kan sjunga som en elaka häxan. Det skulle fortfarande förstöra bilden av henne. Kan ni verkligen se Anna Wintour på något sätt köra någon slags yttring i sång? Det är liksom anti hela
jag kan,
bilden.
Jag kan faktiskt se framför mig den här musikalen, för det kan absolut vara så att huvudrollsinnehav, nu är det inte hon som är i fokus, eller ja, det blir ju det, eller hon är inte huvudrollsinnehavaren, alltså Anna Wintour-karaktären, att hon är den enda som inte sjunger, utan det är kretsar kring, runt omkring.
Jag tror också det.
Mm. Ja, fair enough.
Men jag kan också tänka mig, nu castar jag den svenska musikalen, ja. Susanne Reuter. Susanne Reuter är ju alltså då, underbar när hon sitter och sniper och kanske eventuellt brister ut en liten knackning i bordet. Mm. Alltså sångknackningsmelodigrej. Det är inte en, ett dans- och sångnummer.
Okay. Jag gillar hur du tänker och jag är beredd att ändra mig.
Exakt. Mm.
Tyvärr så har, måste jag burst your bubble där, Anton, att jag har inside information angående en syster till värsting, Sister Act, som går på Kinateatern här i Stockholm, där Susanne Reuter spelar Maggie Smiths rollkaraktär, den här lilla...
Älskar Susanne.
Ja, trumpna rollen, ja. Trumpna nunnan, ja. Och hon har sångpartier som inte är så bra.
Fast det är lite grann som Madonna. Susanne Reuter är som Madonna. Untouchable, gör precis vad du vill.
Okej.
Okay. Gör precis vad du vill. Jag vill bara också visa om jag har fått sms av
Susanne Reuter.
Jag vill bara visa om jag har fått sms av Susanne. Yes, yes, say.
Oh.
Untouchable.
Untouchable.
Herregud.
Okej. Okay. Picture this. Ni är... Ja, ni är i ett förhållande. Ni dejtar en kille och allting klaffar. Han går ihop med era vänner. Er mamma älskar honom. Ni är accepterade av familjen.
Låter som mitt liv just nu.
Ja. Mm. Don't interrupt me. Ni attraheras av varandra. Allting faller ihop. Och sen så kommer det till sexet. Sexet är bra. Men det finns en sak som han inte vill göra. Och i det här fallet så tänkte jag säga att han vill inte ge dig en avsugning. Men det behöver inte vara det. Men det är någonting som ni, som du, ni tänder på, som ni gillar. Vare sig det är att bli slickad eller någonting liknande. Han vill inte göra det för han tycker inte om det. Hur förhåller ni er till det?
Jag måste säga oui, för att jag har ju en öppen relation, så det är bara, vad är problemet?
Okej, okay, Micke faller bort. Du får inte
nej,
vara med.
Nej.
Men Anton, du hade en intressant åsikt om det här. Berätta för våra kära lyssnare här nu.
Nej, det är inte så intressant. Nej, men för mig så kan en relation vara hur bra som helst. Men funkar inte sexet, då är det ingen relation.
Fast i det här fallet så funkade det ju sexet, men det var en grej. Liksom,
ja, som en grej som jag tyckte var viktig, tolkar jag det som.
Ja, okej. Okay.
Precis. Alltså, jag tänkte säga en avsugning, men alla tänder ju inte på en avsugning. Nej, men det kan vara någonting liknande.
Att det är en viktig del i sexet för mig.
Precis.
Så, nej, och då kommer det inte bli något.
Då kommer det inte bli något. Nej. Okej.
Ja, det skulle vara för mig.
Men du får inte vara med.
Nej, precis.
Nej. Då ska vi se. Nästa scenario. Picture this. Ni träffar en kille. Ni är inte ihop, men ni har dejtat varandra några gånger och det verkar leda åt the obvious håll. Men ni är varken tillsammans, exclusive, open. Det är liksom that topic has not been covered. Ni är ute och du ser honom med hångla med en annan snubbe ute kvällen. Han skriver följande dagar, så skriver han, du känner lite så här reluctant till att svara, och så tar ni liksom, you bring that topic to the table.
Jag såg det hångla igår.
Precis, jag såg det och hångla igår. Svaret blir, och vi är inte ihop. Hur, det kanske inte är en fag eller gag, men hur ser ni på det här scenariot?
Jo, men jag tycker vi kan fag eller gaga.
Precis, men jag tänker att det är inte vad man gör, det är hur man reagerar. Alltså att någon som svarar på en fråga med och, alltså det i sig skulle jag bara, really? Är det angreppssättet du väljer? Det är mer en röd flagga för mig än liksom själva hånglandet och så, för det kan ju verkligen vara så, ja, vi har inte pratat om det, han kanske har en jätteliberal inställning, men att kunna hantera på det sättet, det skulle jag bara såhär, jaha, nej.
Jag håller med dig. Jag hade också bara så här, det är attityden i svaret som hade varit avgörande. Om det hade varit så här, ja men gud, då kanske vi behöver prata om vår relation, för jag trodde inte att du brydde dig eller hur kände du så här, då är det.
Men om det inte har varit och jag tog det bara liksom på ren måfå, bara så här att ja men att om svaret är bara så att jaha, men vi är inte tillsammans, så jag ser inte vad problemet är.
Ja, men samma sak där, det är en attityd, det är en attitydsgrej bara så här. Jag, alltså mer så jag hade velat ha en mjukare bara, aha, okej, du anser att vi är tillsammans eller är vi tillsammans eller det här är något vi behöver prata om, för att blir du svartsjuk på det här eller tycker du att det här är ett problem att jag hånglar, ska vi vara committed, alltså någonstans här i tonläge och i ingången till min problematik då som jag tar upp, så här, hånglar du med den här personen. Så.
Och det ska jag säga är att det idag så finns det ju faktiskt, ni vet att det finns en forskare som forskar på relationer, och han kan lyssna på ett par, och framförallt om han lyssnar på dem ha en argumentation eller någonting. Nej, en argumentation någonting. Det behöver inte vara ett bråk, men liksom lite så kan han med 90% säkerhet säga om de kommer vara tillsammans igen om 5 år. Och allting det här, för att det här blir för det handlar inte om vad de säger, det handlar om hur de säger det. Så att kan de stanna on topic, kan de ta hänsyn till den andra känslor eller är de avvisande och så vidare. Och det är just det här, om någon bara är så totalt avvisande, det är en röd flagga, för att det innebär att så här, vänta, that is not relationship material.
Jag tror att det här är ganska betyder mer vanligare än vad man tror, och jag har själv varit med i den där situationen och inte riktigt vetat hur man ska reagera. Och jag har reagerat på alla möjliga sätt. Jag har blivit liksom så här dramatisk. Jag har bara liksom låtit
inte
det.
Inte du, Filip, du har aldrig varit dramatisk. Det ligger inte för dig.
Jag tycker att din ton är väldigt riktad just nu. Väldigt riktad. Så att jag har varit så här, jag har reagerat på väldigt många olika sätt och har inte vetat hur tar man och tacklar en sån där grej.
Alltså, men jag tänker, är man den då som har sett någon hångla och får ett nonchalant svar, så säger det ju allt. Den här personen tycker liksom, oavsett om de bryr sig, alltså det är ännu värre om de skulle bry sig om du svarar nonchalant. Men så antingen så är du verkligen oviktig för dem och det är därför de är nonchalanta, eller så bryr de sig om det på något sätt men är nonchalanta, men oavsett vad det är, it's a red flag i så fall.
Ja.
Så att jag skulle nog bara vara så här. För att jag tycker att, för jag kan dra en parallell till nu under Pride, så var jag på King Kong på torsdagen och det kom in en, alltså så het norrman. Ah, gud vad snygg han var. Jag visste att han var norrman sen först efteråt. För jag liksom, men först bara, han hängde med sin kompis, två kompisar, och de var lite klickiga och sådär. Men sen så började jag prata med honom och så var vi på dansgård. Så
var lite klickiga?
Men alltså, de var liksom som en klick. Det var
svårt
att få en ingång.
Jag fattar.
Ett gäng.
Och sen så liksom hånglade och så pratade vi och det var ett så himla, även om ingenting sen hände, för att han bara, nej men it's a dealbreaker att du har en relation, så var det fortfarande så här så otroligt, alltså det var ett respektfullt möte på alla plan, och jag måste säga att det var en av höjdpunkterna för mig på Pride, även om det bara var lite ångel och inte blev mer, för det var ett respektfullt möte liksom, alltså för det handlar ju om, så här, om att behandla den andra personen med respekt. Och det i allting, det hänger ju på tonen och på liksom hur man väljer att formulera sig. Respekterar man dig?
Hör
Filip, det var bra att du gjorde en fag eller gag.
Fast det där var inte allt.
Var det inte allt? Nej. Oh. Nej. Oh, gud, det var bara 4.
Ha? Det var bara 4 och jag har egentligen, när jag tänker efter, så har jag 6.
Kör.
Ska jag köra 6?
Kör alla.
Okej, jag kör alla. Då blir nästa att vi från och med nu officiellt kallar minister Anton för vinludret.
Wee!
Alltså när du skrev det här inför det här mötet, jag satt hemma hos Robin och åt.
Ja.
Så
jag tror att vi behöver posta en bild på den konversationen. Ska vi posta en screenshot på den?
Ja, det kan vi göra. Och jag vill bara inte ta åt mig all ära, för det är en gammal ex-kollega till mig som har blivit kallad vinluder av sin pojkvän. Och jag
apropå är plus relationer som inte kommer hålla ihop längre.
Och jag är plus en på den.
Nej, alltså det var,
hashtag vinluder.
Hashtag vinluder, jag tycker det är ett fantastiskt, det är en fantastisk hashtag som jag tycker att du ska börja, vi ska använda oss av.
Och så har vi en sista.
En sista, jag tänkte att jag skulle få bask in my own sun. Min flytt. Y'all suck. You suck. I hate you all, I'm gonna go home and cry.
Hur ville du att du skulle reagera?
Vi skulle gråta.
Ja tack, jag ville se krokodiltårar. Att ni hulkar.
Nej men alltså mitt we är ju, jag har ju sagt det till dig tidigare Filip, jag tycker det här är jättebra. Jag tror att det är jättebra för din personliga utveckling. Och jag tror att det är jättebra för en framåtrörelse att det händer saker och ting. Sen tycker jag att det är tråkigt att du inte ska bo i Stockholm. Men jag menar, hej, du är här nu. Du kommer ju att vara här fler gånger framöver. Så det handlar ju mer om ett commitment till att umgås och inte avståndet där man bor.
Väl sammanfattat.
Aw, thank you. Thank you.
Filip, tack för din fägeliga gag.
Tack.
Hör ni bägge två, tack för ikväll.
Ja, tack.
Eller för den här gången kanske vi ska säga.
Tack
för att det är kväll när
ni har legat med varandra.
Precis, det har varit väldigt mycket järnsex här ikväll. Alltså HJ.
Järnsex har det varit.
Och gud, bilder. Kära lyssnare, om ni har några tankar under det här avsnittet så skriv gärna in till oss. Kom ihåg att ni kan vara helt anonyma om ni går in på bögministeriet.se och använder formuläret där, så behöver ni inte fylla in en e-postadress eller ert riktiga namn om ni vill göra så. Vi hörs igen nästa vecka.
Ja, det gör vi.
Hej då!
Puss och kram!
Hej!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.